Det här är P1 Kultur. Alexandra Charles sitter redan här i studion, redo att prata om filmen där hon är huvudperson. Alexandra, syns vi inte, finns vi inte. Här sitter också filmens regissör Olivia Kastebring. Ja, men välkommen hit, Alexandra Charles von Hofsten.
Tack så mycket.
Du är ordförande och grundare av organisationen som tidigare hette 1,6 miljoners klubben och 2,6 miljoner klubben. Tidigare även, och nu heter den Alexandra, döpt efter gissa vem.
Ja, men för kvinnor och hälsa måste du lägga till.
Ja, precis.
Så är namnet. Mm. Mm.
Tidigare även känd klubbprofil i Stockholm, skapare av vad som kallades för Stockholm Studio 54 av vissa. Din första klubb startade 1968 när du bara var 22 år gammal.
Minsan.
Och nu är du ute på turné för den bioaktuella dokumentärfilmen Alexandra. Hur går det?
Det går jättebra, det är spännande. Det är ju ett nytt liv med att vara på turné, kan man säga, på det här sättet. I och för sig så har jag ju varit och rest runt i Sverige en hel del under de här 25 åren drygt som föreningen har funnits. För att vi har representanter runt om i landet och ordnar program runt om i olika städer. Inte alls bara i Stockholm, som många tror. Så därför har jag ju varit på turné lite grann förut, men inte så intensivt som nu med filmen. Och det är ju väldigt roligt.
Med oss här i studion har vi också Olivia Kastebring. Välkommen även till dig.
Tackar.
Du har regisserat filmen, men vi har inte sett sen du var med här. Kino tror jag till och med det var på den tiden. Och efter att du gjort dokumentären om Silvana, Väck mig när ni vaknat, 2017.
Just det.
Det var ett tag sen.
Ja, det är... Ja.
Det får inte ta så här lång tid.
Nej, jag får öka min frekvens lite grann.
Du är född 1987. Varför ville du göra en film om Alexandra Charles?
Men det är någonting med Stockholm 70-80-tal. Det finns något liksom skimrande för mig i min generation kring den tiden. Och det är verkligen en tid vi inte fick vara med på. Så när jag hörde att vill du göra den här dokumentären om Alexandra Charles, så kände jag bara så här, yes, det måste vi göra. Det nattlivet, Alexandra som karaktär, den här powerladyn som jag bara kände, wow, den här, hur ska jag tränga igenom den här fasaden? Så jag blev jättetaggad och förvånad att det inte hade gjorts en dokumentär om henne tidigare. Men sen så den tredje anledningen som kom väldigt, väldigt snabbt in i processen var ju att Alexandra sa nej, jag är ingen föredetting.
Vi kan väl lyssna på ett klipp som finns med alldeles i början av filmen där lite av relationen och kanske maktkampen mellan filmare och huvudperson visas upp.
Okej, Alexandra. Du är ju känd som nattklubbsdrottningen Alexandra Charles. Men
det här är... Nej, jag tycker, förlåt, jag vill bara betona att 1988 stängde jag, alltså jag stängde då Alexandras och klev ut, som jag brukar beskriva det, i morgonljuset. Det är länge sedan nu. Jag blev ju då inte kvar där, utan jag gick vidare. Så att det är ju det jag hoppas att ni vill ta fasta på. Att jag inte är en föredetting.
Alexandra, du vet att det där är liksom en dokumentärfilmares mardröm. Att huvudpersonen inte ställer upp på premissen.
Ja, men jag vill inte, jag är inte, Roger, jag är inte så där förutsägbar som man förmodligen tror. Och när jag tycker någonting så säger jag ifrån. Och så är det bra med den saken. Så antingen så får det handla om det som är den verkliga jag, eller så får det handla om någon som någon har drömt upp. Men det trodde jag inte att de ville göra en dokumentär om.
Men det här med föredetting, alltså jag tänker att man lika gärna skulle kunna säga legendarisk. Varför ett så negativt ord?
Jo, men jag har ju upplevt det här så lång period, sedan 88. Att så många inte har förstått eller orkat ens tänka på att jaha, alltså gör hon någonting annat nu? Hon går inte omkring där och härvar i mörkret på någon nattklubb. Nej, det gör hon inte, utan hon gör andra saker som är viktiga, nämligen arbeta för kvinnors hälsa, dela ut stipendier varje år till forskning på kvinnors sjukdomar. Och då blir jag givetvis ledsen och sårad när människor inte har tagit in det. Och när många säger, hur kan du jobba med det så tråkigt som sjukdomar? Då säger jag, jag jobbar inte med sjukdomar, lyssna igen. Hälsa, det är inte sjukdomar, det är förebyggande, det är hälsa vi talar om.
Olivia, vad tänkte du då? Man hör liksom också någon form av hopp i den här rösten när du ställer den här frågan och så får du det här svaret. Vad var din reaktion?
Ja, men det är ju skräck. Alexandra kan ju vara skräckinjagen, framförallt när vi inte kände varandra. Men sen så kände jag efter något andetag att wow, nu blir det intressant på riktigt. Det blir inte bara, inom situationstecken, en dokumentär om en nattklubb och nattklubbsdrottning som kan kanske vara jättebetydelsefullt och, men också lite tomt, utan här blir det något mer. Att jag var 36, Alexandra var 76 när vi började den där intervjun. Och det är klart att Alexandra som 76-åring vill vara en föredetting lika lite som jag vill vara en föredetting. Och så började vi prata om det, att så här, shit, vilket driv framåt Alexandra har. Och jag märkte kanske också ett litet skav kring det här nattklubbsepitetet. Och då ville man ju börja forska i det. Vad handlar det om?
Ja, men man vill inte bli placerad i ett fack för resten av livet.
Men det blev ju ganska mycket om nattklubbstiden ändå. Så det känns ju kanske som att Olivia vann en del av den där kampen, eller?
Ja, men jag ser det inte som en kamp på något sätt. Vi fann varann och jag tycker så mycket om Olivia. Jag tycker hon är fylld av beundran för Olivias sätt att arbeta och vara som person. Mm. Nej, men missförstå mig inte. Jag skäms ju inte alls över det jag har gjort. Tvärtom, jag tycker det är en fantastisk tanke. Va? Var det jag som gjorde allt det här? Det är ju fantastiskt. Vad kul. Men jag minns ju hur tufft det var, hårt det var. Och att min längtan var så stark att göra någonting med mer innehåll. Som man kan idag använda uttrycken som hållbart, långsiktigt på. Det vill säga som gör skillnad. Det var ju det jag en gång ville när jag var ung. Var med och göra skillnad. Därför drömde jag om FN. Nu försöker jag sedan 27 år göra skillnad på mitt sätt genom den här organisationen. Så att, och jag tycker nu att, om jag får bara säga det också, att för mig är det underbart, för det gamla Alexandras har smält ihop med det nya Alexandra för kvinnor och hälsa, tycker jag. Mm. Det handlar om människor hela vägen. Att få människor att må väl och må bra.
Du har ju, som vi nu pratat om, arbetat länge med uppmärksamma hälsofrågor för kvinnor. Till exempel sättet som forskning kring kvinnors hälsa är eftersatt. Mm. Men den här filmen följer dig ju också i en situation där du själv har problem med hälsan. Du drabbats av glaukom, alltså grön starr. Hur mycket ser du nu?
Jag ser lite på höger öga. Vänster är helt blind sen ja, det är 3 år nu. Höger har jag fått försämrad syn undan för undan, och jag ser lite ett titthål längst ut i höger ögonvrå. Men det är också dis och dimma där. Och där har det också slagit till med gula fläcken ovanpå glaukomen. Mm. Så att, jag har ju lite ledsyn, och det är jag ju väldigt tacksam för. Att det inte är helt svart. Mm. Så att det är det inte. Men jag kan ju inte läsa, jag kan ju inte... Ja, cykla. Jag kan inte köra bil, givetvis. Jag kan inte sånt. Jag ser inte hur jag ser ut. Jag ser inte människor. Jag ser inte dina ögon. Mm. Det är väldigt olyckligt att jag ser inte människors ögon och ansikten längre.
Men det hindrar dig inte heller. Alltså, i filmen får du se dig sminka dig. Vi får se dig mingla med makthavare i Almedalen, till exempel. Det hade jag tyckt var otäckt att ge mig in i det där minglet.
Jo, men då är det ju någon som står bakom och säger, nej, lite mer höger. Lite mer höger, där. Och så går man ju då på röst. Det lär man sig, man går på röst och säger, däråt. Mm. Och så förstår man. Och där man sminkar sig, det är ju minnet som handen har. Vi har ju minnen, hela kroppen har ju minnen. Och givetvis hjärnan har minnen. Så att det går ändå att göra mycket, även om du inte ser. Det kan du ju tala med de som är helt blinda om också.
Olivia, du har ju arbetat väldigt visuellt i filmer, alltså visuellt i filmen. Alltså dels bilder på Alexandra i olika miljöer, ofta filmad bakifrån till exempel. Men också scener som pågår ett tag med Alexandra, till exempel på det här mingelpartiet. En scen jag fastnar för, det är där du, Alexandra, och din man Bengt ut och går i skogen. Mm-hmm. Det är en vanlig promenad, men också inte bara en promenad. Hur tänkte du när du placerade den promenaden i filmen, Olivia?
Nej, men jag tycker Det är en scen som börjar i solsken och Alexandra sjunger Here comes the sun, och sen så börjar det regna och Alexandra och Bengt tappar väl bort sig lite i skogen och hittar inte riktigt hem. Bengt, Alexandras man, har ju koll, men han blir lite förvirrad liksom, åt vilket håll. Och man ser att frustrationen stiger ganska mycket hos Alexandra och du blir orolig helt enkelt.
Oh,
och det blir svårare för att det också börjar spöregna. Och tanken med att placera scenen i filmen, det är lustigt för att den var faktiskt inte med från början. Utan vi placerade den ganska sent i filmen. För att det är så tydligt vardagsexempel på där de enklaste vardagliga händelser som en promenad kan ändå bli liksom en väldigt mörk upplevelse för Alexandra. Mm. Och det lustiga var att vi bara någon vecka tidigare hade filmat en scen där Alexandra berättar om en mardröm. Och sen så stämde den så överens om med den här riktiga scenen i skogen. Så då kände jag att det här måste ju liksom sammankopplas.
Mm. Ja, det finns ju någonting i samspelet mellan dig och Bengta också. Där du ber om hjälp och måste be om hjälp. Samtidigt som han är nu också ganska upptagen med att försöka hitta ut i regnet.
Ja.
Det var
en mardröm. För att det slog om häftigt. Och jag bara kände att nej, men nu går det rakt åt, apropå att vi var i skogen, åt skogen. För jag kände på mig att vi hittar inte, vi vet inte var vi är. Jo, då säger han, vi vet. Nej, det visste vi inte. Mm. Och jag kände bara att jag fick nästan panik. Och så tänkte jag, nej men nu filmar Olivia det här. Hur ska det här gå? Mm.
När du då arrangerade och var klubbdirektör så var det ju många kändisar som gästade dig, internationella sådana också. Mm-hmm. Kungen var där, Frank Zappa var där, Bette Midler var där. Mm-hmm. Du har också berättat om en kväll då David Bowie, dansaren Rudolf Nureyev och den svenska designern Sixten Herrgård alla var på dansgolvet samtidigt.
Oh.
Det där måste du väl ändå minnas med någon form av upphetsning.
Ja, jo, absolut.
Hur fick du dit dem?
Nej, men det var inte jag som fick dit dem, de kom.
Mm.
Det är som jag säger i filmen, att de gick på det bästa stället, var skulle de annars gå? Nej, men och det var bara så, man gick på Alexandras, det är på riktigt.
Mm.
Man hörde om det, frågade folk, så, where do we go later? Ja, Alexandras. Så var det ju under en lång period. Okej, sen kom det ju upp givetvis Café Opera. Men det var ju inte riktigt på samma sätt. Där var det ju en större restaurang och ja, ni vet ju del. Men vi var ju på ett annat sätt. Så att vi hade ju en magisk attraktionskraft på dem som ville gå ut på kvällen och natten och umgås och titta på folk. Och ändå smälta in i miljön och kanske vara lite anonyma som de här kända personerna. För vi lät dem vara i fred.
Och den där trion på dansgolvet, interagerade de?
Alltså jag bara ser dem för min inre syn som alltså, man dansar liksom som skuggor i, för det är ju mörkt och ljus som blinkar och rör sig. Men det var som en dröm, helt enkelt. Ja, det var häftigt.
Både Nureyev och Herrgård dog ju senare i AIDS. Och det här tas ju lite också upp i filmen, ditt förhållande till exempel dragshow som du hade på Alexandras.
Ja.
Hur var ditt och klubbens förhållande till bögarna och bögkulturen?
Ja, men lika naturligt som till alla andra.
Mm.
Jag menar, jag gör ingen skillnad, gör ingen skillnad. Jag menar, människor är människor. Sen finns det attraktiva människor av alla slags kön för mig. Och så har det alltid varit. Och vi tyckte att, jag menar, olikheterna skapar ju magi och spänning i en lokal. Jag menar, är alla likadana ungefär, klädda eller ja, utseende och från samma bakgrund ungefär, då blir det ju inte särskilt magiskt.
Mm.
Inte särskilt spännande. Så att, nej, det var naturligt. Och sen dessutom engagerade jag mig tidigt på grund av Sixtens sjukdom i AIDS-frågan. Och gick med i den stiftelse som vi bildade tillsammans med Noaks Ark. Som hette just Sixtens vänner för AIDS, eller mot AIDS. Och sen uppgick den i Noaks Ark. Och sen så blev det Life Foundation med Bill Rubino. Det engagerade mig i 10 år, så att styrelsen jobbade mycket med att sprida kunskap och information. Eftersom för mig är rättvisa oerhört viktigt. Jag drivs av ett rättvisepatos. Jag tycker att är viktigt med information om allt det som påverkar människors liv.
Men var det folk som tyckte på att tyckte att du skulle ha lite mindre blandning på dina ställen?
Nej. Mm. Nej, det var det inte. Mm. Inte inom våra väggar fanns det inte påtryckningar. Däremot utanför husets väggar så fanns det givetvis påtryckningar på olika sätt. Men inte hos oss, för alla vill ju komma in och då gäller det att hålla sig väl med dem som drev stället.
Olivia, det är ju väldigt ovanligt många personporträtt bland höstens dokumentärer. Många av dem också på förnamnsbasis som din då. Förutom Alexandra så har vi fått filmen om Siv, Lars som handlar om Lars Norén, I huvudet på Bo om Bo Widerberg, och sen även Farmors leriga händer, en film om Lisa Larsson. Där fick vi både för- och efternamn. Jag förstår ju att alla de här filmerna är resultatet av flera års arbete. Men det är också en sån här trend, kommer ju ändå inte av ingenting. Nej. Tänker jag, att alla de här kommer på en gång. Handlar det om att det här är tydliga idéer att söka utvecklingspengar på, eller något i tidsandan?
Jag tror att det är både och. Det tror jag absolut att det är en tydlig idé att söka pengar på. Även fast jag tror att man sällan har den som en morot i början, utan man är ju intresserad av en person. Och sen så att alla tillfaller den här hösten är ju otroligt, men för att svara på frågan så tror jag att det kan vara så att när världen är mörk eller skakar så blir det som en längtan till det som skapat Sverige, format Sverige. Vi pratar om kulturkanon i år. Jag tror inte att det är en tillfällighet att det är så som det ser ut i världen just nu. Och då vill man gå tillbaka till de här stora ikonerna och liksom se att just det, vi har faktiskt något som byggde Sverige och formade vår kultur, eller vad det nu än må vara. Så jag tror absolut att
Vad vore livet utan oss kvinnor?
Exakt. Mm.
Mödrar, jag menar, vi är ju oerhört viktiga personer på många olika sätt, för alla. Så att det är ju inte så underligt, och äntligen kanske samhället har börjat få upp ögonen för det, att kvinnor är lika viktiga som män. Vi behövs.
Mm. Så alltså Alexandra Charles von Hofsten, tack så mycket för att du kom till P1 Kultur, och tack också till Olivia Kastebring.
Tack.
Och Alexandra, syns vi inte, finns vi inte, går alltså att se på bio. Tekniker Fabian Begnott, producent Maria Jotzelius, hej då från mig som heter Roger Wilson. P1 Kultur.